Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Herre, fräls. Det ropar vi till dig också idag, så som barnen gjorde i Jerusalems tempel. Och trotsade de skriftlärdas försök att tysta ner dem. Herre, lär oss att förtrösta på dig på barnens vis. För din egen skull. Amen. Predikotexten är evangelietexten som vi redan läste. Och eftersom den är kort så ska jag läsa den en gång till. Så präglar vi in den lite bättre som underlag för predikan. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. När överste prästerna och de skriftlärda såg det under han gjorde och barnen som ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev de upprörda och sa till honom, hör du vad de säger? Jesus svarade dem, ja, har ni aldrig läst av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi firar alltså Mikaelidagen, en av de söndagar som utgör en fest, en lovsångsdag för änglarnas beskydd och har fått sitt namn särskilt av ängeln Mikael. Han framställs i Bibeln som en av de förnämsta furstarna. I Daniels bokens 10:e kapitel kallas han den förnämsta fursten, eller en av de förnämsta, och i 12:e kapitlet så kallas han den store fursten som står som försvarare för dina landsmän. I Judas brev finns han också omtalad, då kallas han ärkeängel. Och i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel beskrivs hur Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, djävulen, och hans änglar. Det är alltså fråga om egentligen en stridens dag som vi nu firar. Vi firar den därför att striden har vunnits, dels genom Mikael men framförallt av Jesus. Det talas alltså om hur Gud går till strid mot våra farliga fiender och den främste bland dem, djävulen. Idag ska vi inte tala så mycket om änglarna. Det temat är ju det gamla traditionella temat, änglarna och barnen. I den nya handboken i folkkyrkan har man lämnat aspekten på barnen och så har man endast änglarna kvar. Därför har man också bytt text för idag så att man idag i folkkyrkans gudstjänst läser samma text som på första årgången. Men vi har då alltså den här som då handlar om hur Jesus möter de skriftlärda i templet med anledning av barnens lovsång. Vi vill alltså ha barnen med oss i undervisningen idag. Och vi ska sätta ett tema på den här predikan. Barnens lovsång är den rätta lovsången. Avsnittet i Matteus 21 berättar om hur Jesus har ridit in i Jerusalem på en åsna. Och hur han där möts av folkets Hosianna-sång, den samma som barnen sjöng. Hur han sen kommer till templet och driver ut de som köper och säljer där. Han är verkligen våldsam för han stöter omkull bord. Och han gör nästan revolt mot de här som handlar där på templet, kunde man säga. Och det är ju lite underligt egentligen. Hur tillåter överste prästerna som hade sin hand över försäljningsverksamheten där i templet? Hur kunde de tillåta det här? De tycks inte ha sagt någonting just då, men när barnen sen börjar sjunga och när Jesus botar lama och blinda, det som ju var ett tecken på Messias ankomst, han skulle göra så. Då kommer de och säger, hör du vad de säger? Det vill säga, kan du acceptera det här att de sjunger åt dig att du är Davids son? Och då svarar Jesus med en bekräftelse, ja. Den sång som barnen sjöng, den var ett vittnesbörd om honom som Messias. De vuxna hade slutat sjunga. De sjöng på palmsöndagen vid hans ingång, inridning i Jerusalem. Men de hade slutat sjunga. De vågade inte där på templet när de hade de här fienderna så nära in på sig, kan man tänka. Barnen förstod inte vad det var för farligt med det här. De hade hört de vuxna sjunga och de fortsatte. Vad är nu Hosianna-sången som de sjunger? Jo, vi är ju vana att sjunga den på första advent. Det är inte så många veckor tills vi ska göra det igen. Som en hyllning till kungen som ska komma hit i världen som ett litet barn. Men framförallt då när han kommer saktmodig, ridande på en åsna. Fast han är kung. Den här sången, så den... Ja, egentligen hörde ju till stilla veckans ingång, för palmsöndagen är början på stilla veckan när han ska göra sin verkligt stora insats med döden på korset. Men den här sången, den är hämtad från psalm 118. Det är en av de sånger i saltaren som judarna sjöng på påsken. Och sannolikt var det just den här psalmen, psalm 118, som Jesus sjöng med sina lärjungar. Det heter evangelierna. När de hade sjungit lovsången gick de ut. Då gick de till Getsemane. Den sången lovprisar Davids son, kungen, Messias. De viktigaste raderna där i psalm 118 lyder. O Herre fräls, o Herre ge framgång, välsignade han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Vi upplever den här sången främst som en hyllning. Så är det när vi sjunger den på första advent. En hyllning till kungen som kommer. En lovsång till Jesu ära. Och det finns en sån betydelse i sången. Det understryker ju Jesus själv när han citerar från psalm 8. Där lovsången stiger upp till Gud från barnen. Från barns och spädbarns mun. Men ordet Hosianna är egentligen inte en lovsång i första hand. Utan det är ett rop på hjälp. O Herre fräls. Det här lilla ordet o. Det är en vädjan. Och i vårt svenska o finns det egentligen för lite styrka. För att riktigt få fram det här. Tidigare sjöng man ack Herre fräls. Men inte heller det är ju... ligger riktigt i vår mun idag. På engelska så skulle det motsvara please. Det är liksom en vädjan. Herre, förbarma dig. Vi har inget sådant ord i svenskan som skulle passa precis in här. Vi får bara känna det, att det är en stark vädjan. Men en annan sak som inte hörs eller som inte återges i muntlig text, det är ordet Herren, o Herre fräls. För i våra biblar är det ofta skrivet med kapiteler. Det är de här konstiga stora bokstäverna som börjar först med en vanlig versal och sen har de litet format på de här övriga stora bokstäverna, kallas kapiteler. Och det här använder man för att beskriva Guds heliga namn, Herren. Det är det som barnen här sjunger. De sjunger till Herren Gud. Och det är det som är så starkt. De sjunger om Messias. Den frälsare som Gud hade lovat genom sina profeter i Gamla Testamentet. Och som man nu hyllar som anländ. Han har kommit. Snart skulle han dö just för att han sa sig vara Messias. Det var det som var det avgörande när Jesus stod inför översteprästen Kaifas. Då heter det så här i Matteus 26. Då sa överste prästen till honom. Jag besvär dig vid den levande guden. Säg oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom, du själv har sagt det. Men jag säger er, härefter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Det här var det som väckte deras raseri. Han hedar. Han gör sig till Gud. Det som barnen sjöng var alltså inte en barnabön, utan det var en bön med starkt teologiskt innehåll. Det var sprängkraft i det här, i denna bönen. De vuxna vågade inte sjunga den inför de mäktiga ledarna. Varje jude fick lära sig att profeterna hade utlovat en ny kung som skulle vara Davids son. Han skulle frälsa sitt folk. Han skulle sitta på Davids tron för evig tid. En annan term som beskriver honom är han som kommer. Välsignad var han som kommer i Herrens namn. Jesus tillämpar den på sig själv. Människosonen kommer på himlens moln. När Johannes döparen sände sina lärjungar att söka upp Jesus för att fråga vem han är, om han är den som skulle komma eller om de ska vänta på någon annan, då använde han samma term. Han som kommer. Är du den? Är du den som kommer? Och då visar Jesus på de under som han gjorde, bland annat dem som han gjorde där på tempelplatsen, just här. När folket sjöng välsignade han som kommer, så var det en lovprisning till Messias, Davids son. Det sjöng nu barnen. För judarnas ledare var det alltså för mycket att Jesus först slår omkull växlarnas, månglarnas bord, så botar han lama och blinda, och som profeterna förutsäger att Messias ska göra. Och så hör de ännu barnen som sjunger just till Messias. Tilltalar honom som den store frälsare. De blev upprörda, de protesterade. I psalm 80 kan vi se lite närmare på de ord som Jesus citerar. Och som vi kan sätta en rubrik på, nämligen barnatron. Det står så här i psalm 8 från vers 2. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull. För att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson. Att du tar hand om honom. Har du stått och tittat uppåt en stjärnklar kväll någonstans där det inte finns ljus från städernas belysning eller gatuljus? Det är en väldigt imponerande syn, och jag minns så bra från min barndom när jag började bli intresserad av stjärnorna. Just för det var kolmörkt, stjärnorna lyste på himlen, Vintergatan syntes så tydligt. Det är en mäktig upplevelse och den behöver alla få se. Det finns allt färre sådana platser där vi kan se det här idag. Men när vi får se det så då fylls vi av en förundran över allt det stora som Gud har skapat. Det ger på ett naturligt sätt en vördnad inför skaparen. Vem har gjort allt det här? Och var är människans plats i allt det här? Vad är då en människa du tänker på henne? En liten prick i en så stor tillvaro. Det är sådana frågor som David ställer i salmen. Och han blir full av förundran. Vad är en människa? Eftersom Gud tänker på henne och tar sig an henne. Herren har satt sitt majestät på himlen. Vi sjunger i en salm, inte idag, men himlars rymd sin konung ärar. Himlars härar prisar den väsen gett. Så är det om vi förstår det här med vårt naturliga förstånd. Men ändå kan den fantastiska stjärnhimlen med miljarder galaxer och stjärnor aldrig prisa Gud med en sådan innerlig lovsång som barnen kan. Också spädbarnen kan prisa Gud. Och den lovsången är en makt. Den enkla oreflekterade barnatron är ett svar på den storhet som Gud visar upp i himlens prakt. Ja, så tänker en människa som inte är förstörd av mänskligt dåraktigt förnuft. Det dåraktiga förnuft som säger i sin stolthet, det finns ingen Gud. I människornas förnuftsläror så har man redan i skolorna implanterat, infekterat kunde vi säga, oss med smittan. Att det ingalunda är Gud som har skapat allt det här, utan de många årmiljonerna. De vuxna visste vad problemet var med översteprästerna och de skriftlärda. De ville ha äran själva och inte ge den åt Gud. Men det förstod inte barnen. De tog emot Jesus av hjärtat. Och just deras barnsliga enfald är det som Jesus lyfter fram. Han säger ju också en annan gång i Matteus 18. Jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. De lärda judarna tog inte emot de små barnen. De tog inte heller emot Jesus. Kanske ni lade märke till ett ord i psalm 8 som inte stämmer med det som Jesus citerar. Det är ordet makt. I vår översättning av psalm 8 står det: av barns och spädbarns mun har du berett en makt. Men Jesus säger: av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång. Enligt Matteus citerar Jesus från den grekiska översättningen av Gamla testamentet som vi kallar Septuaginta. För där står det lovsång istället för hebreiskans makt. I salmen talas det om Guds majestät som på ett naturligt sätt väcker en lovsång hos oss. Genom Guds fantastiska skapelse blir vi uppmärksammade. Och Guds makt, det hör ihop. Och ger honom den ära som tillkommer honom. Vilken av de här båda grupperna gav nu Gud äran? Ja, det är inte svårt att säga. Det var ju inte överste prästerna och de skriftlärda. Det var barnen. De överste prästarna och de skriftlärda, de ville ta livet av Jesus. Han var en farlig man för dem. Och de lyckades ju också med det, så som det verkar på kort sikt. De fick Jesus att bli torterad och korsfäst. Men på längre sikt lyckades det inte, för Jesus uppstod ur sin grav. Då visade han verkligen sin makt. Men barnen tog emot honom enkelt utan att ifrågasätta. Deras barnatro var en lovsång till honom. De kungjorde hans makt där mitt på tempelplatsen, där Jesus också visade sin makt genom att bota blinda och lama. Så ska vi till sist fråga, hur är det med barnatron i vår tid? Nu är det ju så att den som idag hyllar skaparens verk och också upphöjer Jesus som frälsaren blir ofta hånad och ifrågasatt. Det brukar heta att barnatron ska ersättas av en mera prövande, reflekterande tro eller en kritisk tro då den blir mogen. Man ska inte ta emot allt utan att pröva. Tyvärr prövar man inte mot sanningen som är Guds ord, utan mot människors idéer. Då föraktar man Guds ord, Bibeln. Det finns nämligen ett grundläggande fel i människors tankar. Det felet är att människan är bortvänd från Gud. Man vill inte ge Gud äran, man upphöjer sig själv över Guds tankar. Då det som Bibeln säger inte stämmer med det som människor tycker, så kritiserar man Bibeln. Kanske du har hört någon gång att man har sagt att man ska inte tro på de där sagorna som står i Bibeln. En modern och tänkande människa säger ju att det finns fel där, menar man. De som skrev Bibeln återgav det som människorna trodde på den tiden. Och de hade inte det högt utbildade tänkesättet som vi har i vår tid. Vi vet mera, vi vet bättre. Man hade inte tillgång till vår tids vetenskapssamlade kunskap, menar man. Våra tiders skriftlärda framhäver den vetenskapliga otron som en motsättning till den oreflekterade barnatron. Därmed försvinner den rätta lovsången, den som Jesus visade på som modellen för en rätt tro. Bibeln framställer inte tvivel som någon rätt modell. Vi kan läsa i andra Korintherbrevet 10. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Kunskapen från Gud står aldrig i motsättning mot en sann kunskap. Men den står i motsättning till människors egenmäktiga stora förnuft som ifrågasätter Guds allmakt, hans under i skapelsen och genom Jesus. Tron är en dårskap för förnuftet och världen, säger Paulus i första Korintierbrevet. För förnuftet och världen hyllar otro och tvivel. Grunden för utvecklingsläran, som är det vapen som mest hotar barnatron idag kanske, är att man utgår från tron att allt har kommit till av sig självt och att inte Gud finns med i processen. Man tror alltså att Gud inte har gjort det han säger i sitt ord. Det är en definition på otro. Helt annorlunda är den tro som Jesus lyfter upp. Vi har en tidigare hänvisat till hur Jesus prisar det lilla barnets tro. De små barnen är föredömen för en mogen kristen tro. Att helt vila i det som Gud har gjort. Framförallt ska vi fästa blicken på människosonen. Som presenteras i psalm 8 på ett lite mystiskt sätt. Människosonen är ett namn som Jesus ofta använder om sig själv. Och det hör samman med domen. Människosonen ska på den yttersta dagen komma i ett moln. Och han ska samla alla människor framför sig. Och han ska döma alla. Alla människor ska böja knä och erkänna hans makt. Idag har vi människosonen framför våra ögon. Som den som kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det är hans verk som vi får vila. Som ett spädbarn som bärs fram till Jesus för att vila i hans armar. Det är i Guds ord som vi lär oss att sjunga den rätta lovsången. Den nya sången till Guds och Lammets ära. Den lovsång som en gång inför tronen ska ljuda som dånet av en mäktig flod. Låt oss därför flitigt lära våra barn att älska Bibeln och ha lovsången till Jesus i rikligt mått i våra hem. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.